Innan vi drar igång, jag gjorde en intervju i veckan som till en story vi ska göra med Peter Spel.
Mm.
Jag tänkte att du ska få höra, det var den finaste avslutningen på en intervju jag har fått någonsin. Lyssna på det här.
Thank you. Till next time, Commander.
Det känns lite, helt plötsligt sorgligt att det inte är fler samtal som avrundas med de orden.
Bekant till mig intervjuade en gång en plastikkirurg som sa att många kommer till honom med orealistiska förväntningar. Men, citat, även om det inte går att göra oxfilé av allt så brukar man ändå kunna få ihop en schysst carbonara. Det är mycket i det citatet som går att applicera på den här podden. Den här Odd-podden med mig, narkossjuksköterska Billy Rimgard och min kollega skalpellernas Olga Korbut, Tobias Nordström.
Bästa introt på länge tycker jag.
Jag kände att vi inte kunde prata om vädret.
Nej, men det så vi började rätt in i kirurgin istället.
Du låter vi måste ju ändå prata hälsa. Du låter rosslig.
Ja, men vi kan lämna det här. Ja. Alltså jag har varit sjuk igen. Jag vet inte, alltså så här, det är liksom så här, jag är sjuk hela jävla tiden. Jag vet inte fan. Jag blir så här sur på min kropp på något sätt. Det är också så, jag blir liksom inte ordentligt sjuk. Jag vill egentligen bara liksom vara, alltså hamna på intensiven i några veckor och sen få vara frisk i 3 år. Mm. Det är liksom så här, man liksom går och mår lite så halvdåligt.
Ja, det är faktiskt det sämsta, det måste jag säga.
Ja, man blir liksom bara en lite sämre version av sig själv. Ja, skitsamma. Men vad ska man säga? Har du blivit opererad på, heter det kanske?
Ja, för fan. Åh, jävlar. En sån här 7 timmars jätteoperation.
Just det, jag tror jag vet vad det här var. Är det bara det här din bukspottkörtel?
Ja, låt oss inte. Vi går inte in på massa... krigsskador liksom. Ja, det här, det var ju kaulat.
Jag gillar att vi hoppar rätt in i liksom nattscenen ur Hajen. Men vad heter det? Jag har ju aldrig blivit opererad på. Peppar, peppar, trå i trä. Jag har aldrig brutit någonting heller. Vad heter det?
Nej, brutit har inte jag gjort heller.
Men hur var narkos? Det är man ju ändå nyfiken på.
Jag kan ju säga så här, ett par månader senare, det här var en ganska lång historia, ett par månader senare så behövde de kolla en grej till och så skulle de söva mig. Och jag blev sövd, alltså vaknade jag och är så här, fan, det bet inte liksom. Säger det episka till narkossjuksköterskan: ursäkta, jag vill inte låta som Torsten Flink här, men kan man få lite till? Och han tittar på mig helt frågande. Han bara, vad menar du? Jag bara, ja, alltså en skjuts till typ. Och liksom först då säger
först, minns du att du sa det?
Oh ja, därför att nästa sekund ser ju läkarna hålla på att plocka ihop sina grejer. Ja. Och inser att okej, det är över. Ja, liksom. Okay. Det var ju bara så här liten kortis, halvtimmes grej. Den andra var ju en sån här när man låg sövd liksom, ja, 12 timmar typ.
Ja.
Men i och för sig, det finns ju en härlig... vad fan, kan vi prata om sånt där? Ja, okej, då gör vi det. I den långa efter operationen så hade jag en sån här mardröm där jag var på en festival och min kompis Tommy... som jag liksom back in the day gick på festivalen med. Jag ser hur han liksom har hamnat i tjafs med säkerhetsvakter och liksom tar mig fram genom publiken och börjar brottas med de här säkerhetsvakterna och liksom, ja, försöker frita honom typ så här. Och sen när jag vaknar och jag liksom har varit på uppvaket, den drömmen hänger liksom med mig. Den bara är där och den är så jävla nära och så här stark så här. Kommer inte ihåg någonting annat jag drömt. Och sen så rullas in på avdelningen. Sen nästa morgon så kommer de in för att inspektera liksom såret. Och liksom sådär. Och då så, ja, det är typ två läkare och en överläkare är där. Så alltså, kollar de och liksom, eller operationsärret liksom, de har häftat ihop skiten. Kollar och liksom så här, tar lite värden och så här, men det ser bra ut det här. Och så säger han, och styrkan den har ju inte förlorat, det märkte vi ju. Och så skrattar båda läkarna och så går de ut. Så jag vet än idag inte om den här drömmen när jag brottas med säkerhetsvakter är en dröm eller om detta har skett.
Men du kom du aldrig för att fråga någon sköterska eller någonting?
Jo, nej, men sen så fick jag ju besked att när de skulle köra en sån här gastroskopi, du vet när man kör ner en sån här grej i halsen, det är ju min största skräck. Det är liksom... det får de inte göra. Alltså, grejen är
det här för att du har en oerhört stark kräkreflex?
Ja, exakt. Mm. Men grejen i den här historien då, jag förstår ju inte vad han menar när han pratar om att styrkan har du kvar och bla bla bla. Nej. Men lite senare så är det ju en sjuksköterska som kommer och säger så här, ja, vi har en gastroskopi inbokad till dig. Den skulle de egentligen gjort efter operationen, men det gick av någon anledning inte. Hon har ju inte den här infon. Hon vet ju inte vad... Alltså,
nej, okay.
Men jag tror att jag brottades med ett gäng läkare som försökte göra gastroskopi på mig. Och det var inte... I min huvud var jag på festival och skulle frita Tommy.
Alltså, det känns... Det här, jag tycker det här är superspännande. Kan inte du messa namnet på läkarna involverade där? För det här, jag vill gå till botten med vad som hände, vad heter det,
ja,
under den där narkosen.
Det är spännande faktiskt. Det är sånt man skulle ha såhär, The Mystery Show eller någon sån där program till. Och
tänk om du har gjort någonting helt annat.
Ja. Jag tänker så här, om jag jobbade på Uppvaket, då skulle man skulle vilja ha en så här en anonym Twitter-feed och bryta mot all jävla liksom, sekretess och sånt som man, alla eder man har tagit. Nej, men alltså, tänk dig en anonym Twitter-feed med shit folk säger i Uppvaket. Eller så.
Det är ju ingen dålig idé alls. Men vadå, skulle det bryta mot någon slags sekretess, menar du? Även ifall man är...
Shit, det tror jag.
Ja. Även ifall det är anonyma tweets.
Ja, det tror jag nog.
För jag tänker på, det är alltid med så här sekretess och anonymisering och sånt där. Det är alltid mycket mer lösa boliner i USA. Mm. Men såg du i veckan det som tog eld på Twitter med... Det började med, bara det här är ju också sjukt, men en tandläkare som lade upp på sin Tumblr... Redan där är vi i konstigt territorium. Om en patient till honom som hade bitit sönder sin tandställning när hon hade sett Michael B. Jordan i bara överkropp i Black Panther. Och det här då, vad heter det, det här Tumblr-inlägget, det printscreenas givetvis och postas runt på massa sociala medier. Den här tjejen ser det här på Twitter och inser att vänta nu, det här är ju jag. Och outar sig själv och givetvis så svarar även Mikey B. Jordan och frågar om han kan ersätta henne eftersom att det ändå var hans fel att den här tandställningen gick sönder. Jag vet inte, det var bara, jag tänkte på det när du sa det här med grejer som, att posta grejer som läkare hör. En amerikansk sån feed hade ju då uppenbarligen funkat på något sätt.
Ja, men säkert. Ja, men jag tror att det där av god anledning så är det nog inte meningen att man ska läcka. Men det är ju en... Jag kan tänka mig att man får höra sjukt mycket intressanta saker. Om vi har någon anestesiperson i lyssnarskaran så får ni mejla och berätta. Ja, inte vad ni har hört nödvändigtvis, men
vi kan ju driva Twitterkontot by proxy åt den här personen, tänker jag.
Precis.
Yes.
Men du, mellan det här avsnittet släpps och att nästa kommer, så händer, infaller någonting. Vet du vad som infaller?
Påsk, nej, höll jag på att säga, men det är väl längre fram, tror jag.
Den 19 mars, vet du vad den 19 mars, vad som händer då?
Icke.
Vårt första avsnitt av Oddpod kom ut 2010. Oj, så det är 8 år nu. Och för eftersom det är lite kul så tänkte
Förlåt,
jag bara säga,
men alltså, att det är 8 år, det kändes inte så konstigt. Men tanken på att det om 2 år är 10 år sedan, det kändes däremot helt sjukt. Det är fucking sinnessjukt att vi har spelat in poddavsnitt i ett decennium.
Ja. Och hur många decennier har man kvar då? Två, ja, men
det,
kanske?
Ja, det är duftigt. Jag menar, jag skulle inte gå så långt som två ens, men...
Vi kan köra det här ända till döden.
Det här är helt enkelt, vi är inne på sista decenniet nu, det kan vi lova.
Mer tid bakom än framför.
Ja.
Men jag tänkte att vi ska läsa avsnittsbeskrivningen för vår första podd.
Varför vill du alltid göra sånt här? Varför vill du alltid blicka bakåt? Och...
Vi ska ju inte spela några klipp ifrån den. Det hade kunnat varit det. Det hade varit jobbigare. Men jag tycker vi läser avsnittsbeskrivningen och bara frågar oss, har det hänt något sedan dess?
Ja, men alltså, jag har väl berättat att en grej jag ägnar mig åt de gångerna jag liksom känner att jag har lite för bra självförtroende och behöver komma ner på jorden är ju att jag alltid lyssnar på de första 5 minuterna av vår första podd. Då är man inte så kaxig sen.
Så här lyder avsnittsbeskrivningen.
Ja.
Rubriken är härlig. Citat, vi snackar morsekoder som en lekman inte ger sig på utan att det tar tid.
Ja, helt okej.
Okay. Ja. Alltså det finns ingen fel i den här texten. Jag vill göra en analys här. Har vi kommit någon vart? En svensk vann Oscar för ljudet i The Hurt Locker. Men vad betyder det? Vi reder ut hur ljud påverkar filmupplevelsen och himlar med ögonen åt den spruckna bastrumman i trailern för nya Tron. Vidare funderar vi på varför Formel 1, trots excentriker som Lord Hesketh, aldrig har fått en naturlig plats i populärkulturen. Och till slut går vi till botten med den imponerande alternate reality-äventyret kring nya Portal och frågar oss om alla verkligen kan bygga en viral kampanj.
Jag skulle säga... fraseringen här är lite så här, den är lite check jämfört med vad den är nu för tiden. men liksom rent hur vi angriper de här ämnena skulle jag säga har inte hänt särskilt mycket alls faktiskt. Det var den där Oscars-grejen, känns det som, det kanske vi inte hade pratat om idag. Det känns som en grej vi gjorde tidigt i podden för att känna så här, det här är ju en grej. Ja. Nu är det sällan det känns som att vi pratar om saker för att de är en grej.
Det är snarare tvärtom att man letar efter sånt som inte är grejer. Ja, jag fick bara så här, jag fick en liten chill down my spine för att när vi förberedde dagens avsnitt så hade jag skrivit ner en grej som jag vill prata om sen, där jag hade dragit en liknelse till just Formel 1 och sen så kollade jag första avsnittsbeskrivningen. Och så inser man, har jag suttit i 8 år och tänkt att så här, käckt att dra paralleller mellan så här, Formel 1 och popkultur, för det har ju aldrig gjorts. Och så tänker jag fortfarande samma sak.
Ja. Men poängen är ju så här.
Man ska muta in sitt område och sen ska man försvara det hela området med en lans.
Ja, absolut. Och också så här, det är ju inte så här som att sen vi gjorde det för 8 år sedan så har liksom parallellerna mellan Formel 1 och populärkultur ökat lavinartat. Det jag menar är, det finns ju fortfarande arbete att göra.
Av en god anledning.
Ja, men exakt. Det bet inte första gången, men så att det är väl hög tid att ge sig på den parallellen en gång till.
Ja. Oh. Nej, men det känns bra att vi...
Att vi hänger i. Ja. Jag tänkte att vi ska ägna oss åt lite feedback för att komma ner ytterligare lite grann på jorden.
Ja.
Det är Olle som har varit inne på oldball.se och kommenterat senaste avsnittet under signaturen arg bibliotekarie. Och det handlade om när vi pratade om den svenska översättningen av Annihilation, som då heter Svenska på avgrund. Sa jag svenska på avgrund?
Ja.
Som heter avgrund på svenska. Ja, du hör. Och vi pratade lite grann om vilket syfte en svensk utgivning av sci-fi och fantasy egentligen har, eftersom att den stora delen av målgruppen redan läser de här böckerna på engelska. Och Olle svarade då så här. Ja, det är tråkigt att ni inte vill att någon annan än den där kärnpubliken, vit manlig medelklass som läser flytande engelska i mellanstadiet, ska få läsa Annihilation. Det är en jättebra bok som borde tilltala folk som har andra intressen än SF och kryptovalutor. När man jobbar med barn och unga i en mindre bemedlad förort i Stockholm så märker man att alla inte alls är jättebra på engelska i mellanstadiet. Och om man jobbar med media och har källa kollegors barn så kanske det verkar som det. Med det sagt älskar jag Oddpod och det hade ju redan föregått kritiken med arga bibliotekarier. Jag kände att jag fick lite dåligt samvete när jag läste det här.
Alltså grejen är så här att när jag retoriskt undrade vad, eller förlåt, när jag icke-retoriskt frågade vad syftet med svenska översättningar av sci-fi var, så var ju det här svaret som jag letade efter. Ja. Alltså ja, om barn och unga i mindre bemedlad förort som inte är bra på engelska i mellanstadiet får ut någonting av att läsa Avgrund på svenska. Toppen! Då översätt mer, ge ut mer.
Så om jag ska säga någonting till vårt försvar så var det ju att vi var ju väldigt positiva till att Fria Ligan då förlaget ger ut Annihilation på svenska.
Oh ja.
Det vi var mer, vad ska man säga, frågande till var väl snarare så här, om det når någon som inte redan har koll, så att säga.
Mm.
Alltså jag är jättepositiv till att det finns och att det ska finnas. Sen är det liksom så här, är väl snarare frågan om det är hållbart på något slags marknadsperspektiv. Alltså i min värld så det absolut bästa borde vara om alla böcker fanns på alla språk, men där är vi ju inte riktigt än. Det krävs, vi får förbättra översättnings-AI-utvecklingen lite grann innan kanske.
Precis, men vi för till protokollet att vi alltså inte är emot översättningar.
Absolut inte.
Det är inte så att vi försöker vara gatekeepers och hålla någon SF-dörr stängd för den som inte kan läsa på originalspråk.
Nej.
Nej. Men när vi ändå pratar om
lite... Och ska också sägas, jättegärna mer kommentarer och mejl från arga bibliotekarier. Det är typ min favoritgrupp i samhället.
Ja, samma här. Bibliotekarier...
Narkosläkare och arga bibliotekarier.
Det är en... I skärningspunkten mellan dem så tror jag att det händer någonting jäkligt intressant.
Exakt.
Men när vi ändå pratar om litteratur, för jag kör en William Faulkner-update. Vi har ingen jingle.
Inte än. Det här är bland det bästa som har hänt på väldigt, väldigt länge. Jag vill nästan så bara luta mig tillbaka och gona mig när du berättar det här. Take it away.
Jag satt i lördags kväll satt i min soffa och det pingade till i telefonen ett meddelande från Messenger där det står William Faulkner vill ha kontakt med dig. Alltså någon jag inte är kompis med ville börja chatta. Och jag så här fnissar lite. Kul pushnotis. William Faulkner hojtar. Lät den ligga i typ en timme eller någonting. Innan jag öppnar den här. Och nu, den här storyn blir bara hälften så bra tror jag berättad. Eftersom man inte ser typografin. Hur William Faulkner skriver.
Ska sägas det också för de som liksom inte vet, så William Faulkner var ju en amerikansk författare som dog när det var 60-talet?
62 typ.
Ja.
Ja.
Så att det finns flera dimensioner som är speciella i när William Faulkner vill ha kontakt, så att säga.
Och då är det en person som då skriver med de här upp och ner, eller upp och nervända utropstecknet som man gör på, i spansk. Hello! Your Mr. Fronas? Frågetecken. Och jag är ju lite ambient musik under namnet Frönäs. Och jag vet ju inte riktigt vad jag ska göra med det här.
Men nu Mr. Frönäs tycker jag.
Fronas. Mm. Hello, yes, that's me, svarar jag. Lite så här neutralt liksom. Då så skrev han så här. Hello, I am William. I from Mexico. Och sen så... kommer jag till Mexico. Han rättar liksom sin felstavning på Mexico. Man bara, okej, bra. Och sen så, hur han skriver är ju att han, en mening eller ett ord per rad, så det blir väldigt long chat. Han skriver, I am director and writer of movies, neo-noir, thriller, am politic critical. My colors are gothics. I need your soundtrack. You are a master. In the soundtrack. Tell me.
Det här är så nära man i verkligheten kommer till upptakten till alla urban fantasy-böcker någonsin. Det är liksom någon, en speciell figur, gläntar på en dörr i ens liv som man aldrig ens hade liksom tänkt på fanns. Och säger, kom med in i det här rummet.
Och man vill ju bara dröja sig kvar vid meningen My colors are gothics.
Ja, där har vi alla varit.
Och Och jag vet ju liksom inte riktigt vad jag ska göra med det här. Så jag sa väl typ så här, sounds interesting, så här. Jag ska plocka fram chatten här. Sounds interesting, can you tell me a bit more about the movie? För man vet ju inte, alltså, vad innebär politic critical och sånt. Alltså, ja. det här kan ju vara liksom en dåre.
Det kan vara en nynasse som liksom, ja, du fattar.
Ja. Och jag frågade lite så här, can you tell me about the film? What is it about? Då skrev han, okay, listen. Sen var det trött. Det är tyst jättelänge och sen kommer en lång, lång synopsis.
Wall of text, helt
enkelt. En wall of text med den här jättemärkliga engelska, eller märkliga, men ja.
Kryptisk engelska kan man säga.
Slutet på det här synopsiset slutar med my script is sad, there is no happy ending, everything ends in tragedy, it is romantically bittersweet history and it is violent, voracious, I hate the sun, I do not like color. I rely on drive, only God forgives, corrupt police of Abel Ferreira and crying game by Neil Jordan and fire flowers from Takeshi Kitano. I rely on them.
Alltså det låter ju som om det är liksom någon slags gymnasieversion av Guillermo Arriaga som liksom har hört av sig. En oslipad diamant, om man vill vara snäll.
I do not like the happy ending in movies. I hate the color yellow. I love the sea and the fog. I love coldness, melancholy and depression.
Det är också så här, vissa delar av det här är ju som om man hade skrivit innehållsbeskrivningen av Oddbotten lite grann. I love the sea and the fog skulle liksom kunna vara, när vi begraver Oddbotten någon gång, då är det det kommer stå. They loved the sea and the fog.
Men han hade mig någonstans där runt I hate the yellow color. Alltså det där, alltså att han är så anti-gult.
Ja, ja.
Ja. Så att jag är ju in nu. Nu har jag en fot inne i den mexikanska noiren.
men har du liksom, vad är det han vill här? Vill han ha ditt Frönäs album och använda det för musiksätta sin film? Eller vill han att du ska komponera ett nytt soundtrack?
Han vill ju bara plocka därifrån. Jag föreslog nog att jag kan skriva lite nytt istället.
Mm.
Och skickade över några grejer. Och då så skrev han så här: I like this part in your one mix. Mystery. This moment. Okay, go to number two mix. It's very serious. I liked.
Mm. Det låter ju positivt.
Som jag bara kan reda ut vad this moment och this moment, vad det är. Så kan jag liksom göra det om lite längre.
Om du bara hade varit i rummet när han skrev det så hade du vetat precis. Men ja.
Men jag gillade ju att han hela tiden liksom titulerade mig master med stort M. Mm. You are a master hela tiden.
En mästare helt enkelt.
Mm.
Men vad heter det? Vad betyder det här? Kommer vi åka till Mexiko på premiären? Eller vad, har du ställt några motkrav? Någon slags kompensation?
Jag tänker att jag kommer med lite musik till honom först. Så får vi se vad det landar.
Ja.
Men om han vill använda det, då så förväntar man sig en riktigt stökig gotisk efterfest till någon slags premiär ändå i Puebla, där han bor.
Har du kollat upp Puebla?
Nej.
Jag är Ninja googlar direkt här. Vad heter, alltså jag tycker det här skulle kunna bli liksom ett otroligt Oddpodd-avsnitt. Vår resa till Mexiko och premiären av William Faulkners senaste epos målat i gotiska färger. Det bor ändå 2,5 miljon i vad heter det? Nej, 3 miljoner till och med i Puebla.
Mm. Och så bor man där och hatar gult och solen.
Ja. Men det här är ju fantastiskt. Eller så här, antingen så gör vi det eller så skickar vi någon som får låtsas vara Mr. Fronas.
Ja, den är god.
En så kallad flygande reporter.
Precis. Nice to meet you Mr. Faulkner. I'm Mr. Wallraff.
What do I call you? Günther is fine, säger man bara.
My name is Günther. I'm from Sweden. Ja, men ett härligt otippat möte på Messengern sent en kväll efter några glas vin.
Men det här, fint. Det här är fantastiskt. Vi måste få uppföljning på det här. Så fort William Faulkner hör av sig så måste vi veta hur det går.
Verkligen. Vi håller oss uppdaterade.
Yes.
Jag tänkte på det. Du sa till mig häromdagen i förbifarten att kinesisk polis har börjat med Google Glass.
Yes. Det är, har du sett de här bilderna?
Nej.
Det är alltså, vad heter det, helt enkelt så... hur länge sedan är det? Någon månad sedan så tipsade jag om ett YouTube-klipp där de visade upp, vad heter det, hur kinesiska övervakningskameror testkördes. Som hade då väldigt avancerad facial recognition. Mm. Där då, när man helt enkelt såg en person på gatan så identifierade kameran vem personen var, hur gammal personen var, var personen bodde, etc. Och det kändes ju som en så här dystopisk framtid på många sätt och vis. Och lite kittlande såklart, eftersom att så här, det är bilden man har sett en miljon gånger i olika sci-fi-serietidningar och filmer och annat.
We love the fog and the sea and some oppression.
Exakt, lite så. Nu då, häromveckan så kablades ut nyheter om att kinesisk polis har börjat använda Google Glass. Kommer du ihåg Google Glass?
Mm.
Känns som att Google Glass dansade en sommar, kan man säga.
Verkligen, verkligen. Den pikade när jag såg han på, som kom på en sån Segway med Google Glass och körde fram till en food truck.
Kan man ringa in de, liksom, de få två åren som både Segway och Google Glass var en grej? För det känns som en så här... Det känns som en tid man så här, om man tänker så här, men egentligen om man kollar, vad heter det, på gamla filmer och gamla tv-program där de ska prata om framtiden, hur det kommer vara i framtiden, känns det alltid pajigt därför att de alltid pratar om flygande bilar och annat. Det känns som att Google Glass och Segway var ett sånt litet kapitel i vår teknologiska historia, i det att så här, man tänkte att i några sekunder så tänkte man, oj, nu är framtiden här. Och sen några sekunder senare så inser man att nej, det här är inte alls framtiden.
Men när ska man köra en tidsmarkör för 2016 så är det ju foodtrucken då som överlever i sådana fall.
Alltså, ja, absolut. Ja. Men det är också för att det är så otroligt rudimentärt. Det är liksom mat i bil. Det är liksom, korvkiosk har liksom alltid funnits nu, och det är bara, egentligen bara en uppjackad version. Men åter till Google Glass. Google Glass är lite grann passé nu, men polisen i Kina, de kan kanske blåsa nytt liv i Google Glass. Det är nämligen så att de har börjat testa att utrusta sina konstaplar med Google Glass. Och det funkar helt enkelt så att de har på sig ett par glasögon eller ett par solglasögon med då den här Google Glass-displayen som används då för att identifiera olika misstänkta. Och därmed kan man även tänka sig alla möjliga människor. De kan helt enkelt bara genom att gå runt på stan och se människor, se vilka de här personerna är.
Så man är från fel provins, då är det kört.
Lite så. Alltså hittills så har man bara då från kinesiska myndigheter gått ut med och berättat att det man har tagit är lite olika människor som har använt förfalskade ID-handlingar. Och jag tänker att det är väl en så här... Vad ska man säga? Ett mjukt sätt att testa den här teknologin. Och sen om några månader så är det någon demonstration, och då råkar också någon polis ha på sig ett par Google Glass-glasögon, och sen har man helt plötsligt kartlagt en potentiell mänskliga rättighetsorganisation eller någonting sånt där. Men det som slog mig med det här är liksom... Dels den här tanken på att så här, det känns som att Kina, de gillar de här grejerna, och det känns som att i Kina så kommer den här typen av grejer accepteras. Har jag helt fel när jag tänker så?
Men det finns ju något väldigt speciellt med Kina, nämligen att så här, alltså om man tittar på andra sådana här Turkmenistan eller liksom Nordkorea eller alla liksom diktaturer av olika slag, så är det ju ofta ganska dåligt ställt där. Man, alltså, man lägger all sin energi på att överleva, typ. Men Kina och i viss mån Turkiet kanske, det kanske är kontroversiellt att påstå det, men alltså de här länderna som ägnar sig åt ganska tuff liksom crackdown på meningsmotståndare och egentligen styrs som egentligen är det brutala diktaturer, men man gör det liksom bakom ett skynke, så att säga. För framför skynket så är det ett välmående samhälle där folk liksom kan bra ekonomi, liksom Kina, rymdprogram, bygga nya städer, var liksom frontline i massa olika liksom olika ämnen så. Och de är ju nästan läskigare, tycker jag, än de här Nordkorea liksom. Okej, det kanske inte, det alltid är väl relativt, om 5 miljoner svälter ihjäl så är väl det läskigare än om polisen har Google Glass, alltså jag vet inte. Men det, på något sätt så följer de där gammeldags diktaturerna följer någon slags förutsägbart mönster ändå, med rika ledare som badar i guldbadkar och flyger till Schweiz för att dricka champagne och ligga med modeller liksom. De här smyg som Kina, som är så här, ja men det är en jätteviktig handelspartner för oss, alltså de tar jättebra steg framåt på världsmarknaden, bla 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 bla, du vet, man, alltså, man måste förhålla sig till dem och respektera dem och därför också se mellan ögonen på allt skit liksom.
Men det jag tänker också så här, alltså det känns som att överlag i världen i stort så är teknologi någonting som skapar väldigt mycket kaos. Alltså i det att så här, eller kaos kanske är fel ord, men det sprider...
Du får inte säga disruptiv.
Nej.
This is not that pod.
men om vi säger så här, alltså teknologi är någonting som liksom uppstår här och var och sprider sig på ett sätt som är lite bortom kontroll på många sätt. Och det är ju någonting väldigt vackert med teknologi som man tycker om väldigt mycket. Ta som exemplet med, även om vi pratade om det här i podden, men när personer började uppmärksamma sådana här armband, Fitbit-armband, sådana här som man använder inom träningen.
Just det.
De började ju släppa så här heatmaps där folk då kartlade. Om man liksom la upp sina resultat så samlades alla resultat och till slut då kunde man se så här, var människor rörde sig och massa olika saker. Det här då började folk kika på och upptäckte till exempel massa gånger under Pentagon, för att massa Pentagon-människor då använde Fitbit och helt enkelt då laddade upp sina motionsgrejer, och sen såg man helt plötsligt att vänta här nu. Några liksom 100 meter väster om Pentagon så verkar det som att det går en tunnel ner till någon slags kontor under marken. För här ser man att det springer runt jättemycket folk, men här finns det ju ingenting i verkligheten och på kartor och sånt där. Så liksom, och det jag tänker att det är någon slags typexempel på hur teknologi får massa konsekvenser som man inte förutser och som liksom nästan är bortom ett slags mänsklig kontroll. Ja. Medan då det känns som det blir nästan så uppfriskande när Kina istället använder teknologin för att bringa ordning på något sätt. Det är så här, det är makten som vänder teknologin mot folket. Eller uppfriskande är väl fel ord, men det förstår du vad jag far efter? Ja, förstår du vad jag far efter på något sätt? Alltså...
Ja, absolut. Alltså, här blir det ju, i normala fall, som det var oerhört fantastiskt där med Fitbit-grejerna. Det var, jag följde någon Twitter-tråd, någon som hade gått igenom liksom ett 20-tal olika så här suspected black sites som det ryktats som så här, i Afghanistan och alltså, så här, massa olika ställen. Och det bara var så här, de jävla heatmapsen bara sken som liksom marschaller i mörkret. På de platserna liksom, så här, ah, okej, bekräftat, där ligger en black site liksom. Och det där är ju så, det är ju ett utslag av en liksom militärledning, alltså hela vägen upp genom all form av säkerhetstjänst och så vidare, som då inte är liksom, vad ska man säga, vibbar in verkligheten, det vill säga våra träningsdårar till militärer. de har börjat logga sina löpningar. Alltså det känner man inte till när man sitter uppe på kontoret och bestämmer säkerhetsregler. Så vad Kina här är på något sätt gör, det är ju att de föregår medborgarnas användande av saker och ting. Alltså att man är steget före så, att man själv tar in teknologin, använder den till någonting som gynnar statsapparaten först, så att
verkligen
säga.
Och jag tänker att det som gör, alltså anledningen till att jag är intresserad mig för det är för att det känns science fiction, just för att det är den här typen av intention involverat. Oftast så känns inte de nya tekniska framstegen som just liksom science fiction eller framtid, för att de det känns bara som människor som lallar med saker och ting. Det är ingen, det är ingen som tar det till ett väldigt så här, och det är precis samma så här anledning till att Stuxnet var så otroligt fascinerande, för att det är, återigen, då är det liksom så mycket intention, det är så mycket så här ingenjörskap som går in i att göra någonting som känns väldigt, väldigt teknologiskt framkant. Och det är ju det som på något sätt också slår en så hårt med liksom den här utvecklingen i Kina. Alltså man inser ju såklart att det här är ju liksom så här 1984. Det är typ snarare så här 1980, vad hette statsapparaten i 1984? Storebror. Det är storebrors våta dröm på något sätt, att det liksom inte bara har kameror överallt, utan då är dessutom så här, vad heter det, statligt anställda människor som kan identifiera alla människor och hålla koll på alla människor. Det finns ju någonting där som är hemskt och därför är kittlande. Det är som att titta ut för en ravin på något sätt och liksom känna hur det drar under fötterna. Det är nog det närmaste jag kan beskriva det på som... Ja.
Ja, men det blir spännande att se motreaktioner, för den går ju också att använda åt andra hållet såklart.
Exakt. Det är väl det som... man gillar ju den tanken på... Precis som i Egypten, att teknologi används för motsatsen också. Används mot den förtryckande staten.
Jag funderade lite på en grej i helgen. Jag satt inte bara och chattade med mexikanska noir-regissörer. Jag satt också och kollade på e-sport. E-sport känns som ett så jävla lökigt ord. Men,
varför känns det som ett lökigt ord? Förlåt, jag måste bara säga, vilken jävla toppen helgen då. E-sport och mexikanska goter.
Det är svårt att toppa den, känner jag.
Ja, verkligen.
Jag gillar inte ordet e-sport. Jag gillar ordet competitive gaming eller pro gaming. Men det är väl för att vi kanske inte har liksom något riktigt bra ord för gaming så här.
Men du måste ju hålla med om ändå att e-sport är ändå bättre än X-games, som liksom man uppfann inom extremsporten för att det skulle så här låta häftigt, så att säga.
Jo, visst. Men det blir bara så här... Ja,
jag förstår vad du menar.
För grejen är så här att om jag spelar fotboll i korpen, då håller jag ju på med sport. Men jag säger inte att jag håller på med e-sport om jag liksom går ut och kör några runder Counter-Strike.
Det är helt sant. Där har du en viktig poäng.
Liksom den här liksom community-grejen och liksom det här, alltså allt ifrån knattelag till juniorlag och upp genom åldrarna till elit, liksom som jag tänker ingår i begreppet sport. Liksom ratatombolan på midsommar, liksom. Ja, men så här, idrottsförening. Så här. Det finns ju inte riktigt i e-sport. Alltså så här, det handlar om är ju att det är
inte än. Alltså, jag tänker att om 10 år, då är det liksom sälja bingolotter till den lokala Overwatch-klanen som gäller. Ja. Och vad heter det?
Ja, de har ju akademilag i för sig.
Ja. Alltså. Sälja varmkorv i någon så här, vad heter det, datasal eller någonting.
Men det jag skulle komma till var... Jag... Ja, men liksom så här, om vi stannar i vanlig sport ett tag då, så är det ju så här att de är ju desperata på att bli så här snabbare och kvickare och hitta mer attraktiva format för att fånga, citat, unga liksom, som inte har tid och är otåliga enligt någon slags fördomsprofil. Så. Man såg exempelvis när så här längdskidåkningen skapades in det här Tour de Ski-formatet, så var ju det en direkt konsekvens av att ingen under 50 år tittar på vår skit. Liksom. Det var ju det.
Och för mig som är helt oinsatt i det här, vad innebar skapandet av Tour de Ski?
Det var att man under en vecka i mellandagarna typ så kör man ett etapplopp där man räknar ihop resultaten ungefär som man gör i cykeltävlingar. Och så avslutas det med en så här riktig mördarbacke som bara går rakt upp. Det har, något sånt hade aldrig gjorts i längdskidåkningen förut.
Så, här, utan så Tour de France på skidor helt enkelt?
Ja, precis. Precis. Och jag sa att jag skulle referera till Formel 1 och där har man ju en sån här typisk grej att det finns ju en tidsgräns redan nu på att inget lopp är ju mer än 2 timmar långa. Och det är ju bara om det regnar och sånt som det blir mer än 2 timmar. Eller liksom de når tidsgränsen. Normalt sett så tar ju ett lopp 1.30, 1.35, någonstans där. Mm. Men de har ju samma problem med liksom rasande tittarsiffror och sånt. Så det är ju massa snack om att de ska dela upp det här långa loppet på 2 lopp eller till och med 3 lopp som då ska köras på 25 minuter styck och det ska vara jättemycket action och bla 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 bla. Så här, för att få den unga publiken, för de har inte tid att sitta 1,5 timme typ så här. Och på något sätt ser det så här, alla sammanhang jag någonsin har befunnit mig i när liksom medelålders personer utan koll ska rikta någon form av mediaprodukt till unga, så pratas det alltid om att det ska vara kort, det får inte vara för svårt, det ska vara snabbt så där, för att unga är otåliga, de har inte tid och bla bla bla. Tänk på e-sport brukar de säga. Och jag tänkte på e-sport när jag satt i söndags och såg finalen mellan FaZe Clan och Fnatic i Intel Extreme Masters heter det väl va? Counter-Strike. Det var en sån här superjämn match. 5 kartor spelade de med övertid på flera av dem, så det var runt 160 runder tror jag totalt. Började man kolla vid 17 på söndag eftermiddagen, då kom man i säng framåt midnatt. Det tog 7 timmar att spela klart CS-finalen. Och grejen är att om man då liksom också tittar på vilken världens mest populära vanliga sport är, fotboll, så är det 90 minuter plus paus, och det kan ibland gå sinnessjukt långsamt och vara ganska tråkigt liksom. Men den är ju större än liksom alla de här snabba så här, coola snowboard-eventen typ. Och det finns ju någonting i det där som jag tycker är otroligt intressant som spaning, just det här att när så här media mellanchefer som inte har suttit igenom 7 timmar Counter-Strike-final säger att vi ska bli mer som e-sport, då handlar ju inte det om att göra 10 minuters grejer liksom.
Jag förstår precis vad du är ute efter.
Jag har ingen hook här på den här tanken, utan jag tänker ju bara högt här. Du måste ju plocka upp och rädda mig.
Men jag tror att du är inne på någonting väldigt, väldigt avgörande. Jag tror att det här med tanke på att det ska gå fort är någonting helt annat. Jag tror att det här med att det ska gå fort är någonting som har kommit in när vi har börjat räkna klick. Alltså, det jag tänker mig är att om man tänker liksom titta siffror på TV, så är det ju så här, vad heter det? Det är ju ingen som bryr sig om vad heter det, var det, eller ja, det är klart att de som analyserar TV bryr sig om var det tittas, vilken tid i ett program som det tittas mest och så vidare. Men för den som tittar så skiter väl alla fullständigt i om det pikar 23 minuter in och så vidare. Och det jag tänker på är att så här, det som e-sport till exempel har är ju att man har fördelen att man istället bara räknar ihop hur många det var som tittade i slutet. Och detsamma gäller liksom ett internetklipp. Ett YouTube-klipp till exempel, det är ingen som bryr sig om var i klippet det spolas eller var det hoppas och så vidare. Det viktiga är att folk har tittat så pass länge så tittningen registreras. För det är bara så det man kollar på i slutändan, alltså klicken som är det viktiga på något sätt. Och det jag tänker då, att gamla sättet att mäta tittarsiffror, det bygger ju helt enkelt på hur mycket folk tittar. Och då är det svikande tittarsiffror. Tittar du på det effektivt, hur många som tittar på de här av, vad blir det, 7 timmarna typ CS, så är ju jag lovar dig att det är en tittning som fluktuerar otroligt mycket, och framförallt en tittning som är väldigt, väldigt passiv. Och sen så tror jag att det absolut mest avgörande är liksom att problemet med skidåkning, längdskidåkning, är inte liksom formatet. Det är innehållet. Det är mycket mer spännande att se FaZe Clan möta Fnatic än vad det är att se liksom någon jävel i spandex snora sig igenom något jävla skidspår i minusgrader. Alltså, så är det ju bara. Det, ja. det är liksom innehållet som inte går med. Och det är samma sak med Formel 1. För mig som liksom inte är insatt i Formel 1, så här, för mig så är det bara, jag vet inte hur många bilar de är, 50 bilar som åker väldigt fort runt en bana. Det är liksom, jag fattar att så här, poängen är att den som åker snabbast vinner. Men det är liksom så här, det är sällan någon som kör om. De liksom ligger i arslet på varandra och bara runt. Och det, alltså jag tänker att det som behövs är ju snarare liksom ett annat sätt att berätta om den här typen. Alltså, man borde göra, alltså, man måste jacka upp det.
Ja. Ja, men det bizarra är ju liksom att jag har ju haft min beskärda del av så här senkvälls in på natten sittningar när det har varit snooker. Och det bizarra är att jag kände ju väldigt mycket likheter mellan den här CS-finalen och en sån här riktigt defensiv snookerbatalj med en sån här match som aldrig når vägs ände. För det är liksom så här, det tippar över åt ena hållet och man tänker, nu är det klart, nu springer de iväg med det här, men så tar det emot och det går trögt och sen så tippar det tillbaka åt andra hållet och då vet man, har man ingen aning plötsligt och så verkar alltså så här, hela dynamiken, hela den här hur organiskt hur matchen liksom utvecklade sig påminner extremt mycket om snooker som man då tänker ska vara den totala motsatsen till Counter-Strike. Vilket jag då vill hävda att det kanske inte är, utan det, liksom, det har ju mycket mer gemensamt de två grejerna än liksom med skidåkning exempelvis.
Jo, men det som behövs är ju liksom, nej, fast jag tror inte det har mer gemensamt med skidåkning, alltså, för det som behövs och det som gör både snooker och mycket e-sport kul att kolla på är ju intensiteten. Ja. Det behöver inte vara intensitet att det händer jättemycket, det kan vara intensiteten att så här, man ser att det är avgörande hela tiden. Så ja. Längdskidåkning, alltså på sin höjd så är det en spännande spurt. Men liksom så här, att inse att det finns intensitet i mitten av en 5 mil, det måste liksom hända något jättedramatiskt för att vi ska plocka upp det överhuvudtaget. Annars så ser det bara ut som liksom, men som jag sa, ett gäng snoriga idrottspersoner som kämpar på. Och det är liksom, det är ju inte kul att titta på.
Nej.
Och det är väl det som är det talande, tänker jag. Och det, alltså, i min värld så är det väldigt enkelt. Hade de här mellancheferna som oroar sig för att ingen kollar på längdskidor varit unga, om e-sporten hade kommit samtidigt som längdskidåkningen kom, så är det väl klart som fan att ingen hade valt längdskidåkning. Alltså, det säger ju sig självt. Problemet är bara att så här, då fanns inte CS. Då var längdskidåkning helt plötsligt jättespännande. Ja. För det är fortfarande mer intressant än att kliva ved eller titta på och måla en vägg eller någonting.
Verkligen. Ja, men det är skönt. Man ska skjuta ner den där idén om att kort, eller att, vad ska man säga, att intensivt och kort är, eller intensivt är fel, att kort och snabbt är alltid per definition är attraktivt.
Absolut. Ja. Det funkar för klipp på Facebook typ. Då ska det vara kort och intensivt för att det är inte en jävel som bryr sig om någonting som är längre. Man måste tänka mycket mer på sånt än att man ska göra om saker. Det var också så här, om nu ingen kommer kolla på längdskidåkning om 20 år. Nej. Hur stor är förlusten, ärligt talat?
Nej, det är ju liksom inte jättemånga som kommer gå i taket.
Nej, alltså, det är väl klart att folk kommer fortsätta åka längdskidåkning för att det liksom är trevligt att vara ute i naturen. Men vi behöver kanske liksom inte ha 6 timmar vinterstudion på SVT varje helg, liksom halva året.
Nu sitter någon där ute och är skitförbannad och säger så här, men livet utan att titta på skidor är otänkbart. Och då så säger jag så här, color me bad.
Ja, eller
livet var otänkbart utan color me bad på början av 90-talet också. Nu är det ingen som streamar dem, jag lovar.
Ja, eller så här, den som då sitter, man måste kolla på längdskidåkning. Jag lovar, titta lite e-sport. Du kommer inse mycket bättre.
Hörru, du, får jag prata lite atomvinter innan vi avslutar?
Ja, visst.
Grejen var så att jag trodde verkligen att
förlåt, men det är ju inte många i ens bekantskapskrets som liksom så här, när man har pratat en timme, bara, du, ska vi prata lite atomvinter också?
Ja, men jag kände mig lite dum där, men det finns ju ändå något i det här som är kittlande. Men Jag trodde verkligen att jag hade ett så jävla bra ämne, nämligen atomvintern som propagandaverktyg. För atomvintern är ju liksom, vad ska man säga, kärnvapen släpps, damm och dust and debris rörs upp i luften och bildar ett täcke uppe i atmosfären. Jorden, eller solen släpps inte in, det blir kallt, alla växter dör, typ. Mm. Så här. Konsekvensen av ett kärnvapenkrig. Då läste jag i New York Times som handlade om hur en ny bok avslöjat hela det där konceptet kring liksom, ja, atomvinter föddes på KGB:s propagandaavdelning. För de hade fått i uppdrag att koka ihop ett riktigt mardrömsscenario som liksom skulle skapa splittring i väst och skapa så här starka fredsrörelser som gick i clinch med de här vapenskramlande ledarna och så.
Det var The Hillary emails på den tiden.
Exakt, för det var ju liksom det som var grejen då, att den här ryska liksom, att så split och splittring och liksom, liksom bussa oss på varandra liksom, att det inte var något nytt så. Och jag tyckte det här var skitgrymt, så jag började googla och då hittade jag för de ska då ha liksom skrivit ihop bakgrundsfaktan och liksom fått in det på ett amerikanskt universitet där liksom de här forskarna som skrev den ursprungliga rapporten som är jättekänd gjorde den till sin egen typ, eller liksom, ja, de influerade dem helt enkelt. Och då så hittade jag, när jag googlade runt lite, så hittade jag en intervju med en av de här forskarna som skrev den här ursprungliga rapporten. Och den var från 1990 och då backade han rätt hårt. Han sa att de här ursprungliga modellerna inte riktigt håller och att man kanske behöver prata om en atomhöst snarare än atomvinter och sådär. Och jag bara, shit, det här är så jävla grymt. Så här, jag tänkte att det här är...
William Faulkner är överlycklig.
Men jag tänkte att det var ett snyggt exempel på så här rysk snygg desinformation. Men när jag då skulle skriva ner vad den här boken hette som avslöjar det här till vårt avsnitt, då upptäckte jag att titeln var Green Tyranny, Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex.
Ska säga, det kan ju vara så att det här stämmer trots att det förekommer i en minst sagt dubiös källa, eller?
Jag googlar lite till efter att ha sett den här. För grejen är att New York Times, de hade ju som sin vinkel att så här, okej, rysk desinformation har pågått forever. Och refererar då till den här boken som har intervjuat någon gammal KGB-person som berättar den här storyn. Men grejen är att det finns ju moderna referentgranskade rapporter från liksom de senaste åren med vår tids mycket mer avancerade datamodeller som säger att så här, ett litet lokalt kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan skulle kunna skapa en atomvinter. Så att jag tror att atomvintern ändå lever och mår bra här.
Skönt. Men vad heter det?
Men jag kände mig lite lurad, måste jag säga.
Men det är framförallt, alltså det som är mest frapperande här är väl snarare att New York Times väljer att plocka upp det här i så fall.
Ja, men alltså lite så. För om man nu skriver en bok som handlar om ett climate industrial complex och dess totalitarian roots.
Ja, och här blir de ju liksom det fake news-organ som den amerikanska högern ofta anklagar dem för att vara lite grann.
Ja.
I och för sig då med hänvisning till en källa som inte riktigt känns som att det limmar med någon slags amerikansk libertariansk vänster riktigt. Men ändå.
Men jag tänker så här, på ett sätt så är det genidrag att så här, okej, låt oss sabotera för de här som försöker trumma igång nationalism och bygga vapennational genom att bygga jättestarka fredsrörelser i deras länder. Det är ju helt övertygad om skedde. Alltså så här, varför skulle ryssarna inte vara med och stödja olika fredsrörelser på det sättet? Det är klart de gjorde. Men bara det här, det hade varit så härligt om hela liksom det konceptet atomvinter som man ändå varit så jävla rädd för också bara var tankefrö som skulle liksom, ja.
Man blir ju också nyfiken på vad mer KGB kokade ihop för grejer som liksom fick fotfäste.
Ja.
Så gonorré, det var bara en skrämselgrej från KGB. Finns inte egentligen.
Det finns lite att rota i där, tror jag. Fan, det måste ju någon ha skrivit en bok om.
Ja, absolut. Det känns ju som en mycket mer spännande variant av den här, vad heter det, Man Who Stared Goats.
Ja,
vad ryssarna pysslade med.
Red Tyranny. The Totalitarian Roots of Popular Myths.
Och med det har det blivit dags att stänga podcastbutiken för den här veckan. Men innan vi sätter lapp på luckan så ska vi självklart runda av med två, vid det här laget, klassiska segment. Vi ska tacka våra patreons. Men först så ska vi köra tipsrundan som vi kallar postscriptum. Och jag tänkte fortsätta i samma ände som jag avrundade i förra avsnittet. Jag tänkte återigen tipsa om en dokumentär som jag såg här i veckan. Den heter AlphaGo och handlar om Googles utveckling av en AI som då skulle slå och slog världens bästa spelare av brädspelet Go. Har du spelat Go någon gång?
Nej.
Jag var tvungen, typ så 10 minuter in i dokumentären så pausade jag och läste Wikipedia-sidan för Go. För att det kändes som att annars kommer jag inte ha en jävla aning om vad det är som pågår här. Men intressant story och framförallt en intressant upplagd dokumentär där man då får följa förberedelserna hos Google DeepMind, tror jag de heter. Teamet som utvecklade AlphaGo-datorn som i sin tur då slog världens bästa Go-spelare.
Jag ska tipsa om en long read som heter The White Darkness, A Solitary Journey Across Antarctica. Svår att pitcha. Det handlar om, vi har ju varit inne lite på bergsklättrare och liknande. Här är ytterligare en man då som känner att att korsa Antarktis på egen hand, det är en bra idé. Mm. Och skit händer.
Jag hörde om det här i en av The New Yorkers poddar faktiskt. Mm. Han var någon slags stor beundrare av Shackleton, eller hur?
Ja, exakt. Ja,
spännande. Det ska jag läsa.
Mm. Och vi vill rikta ett stort, stort tack till alla er som stödjer oss på Patreon. Det är fantastiskt att ni gör det. Och vi ska tacka några av er lite extra den här gången. De som vi bugar och bockar åt extra djupt idag är Sebastian Rose,
Malte Wiklund,
Kalle Söderlund,
Henrik Lau Eriksson,
D. Thorsson,
Simon Persson,
Kokalle,
Erik Lundberg,
Malin Arkelid
och Petter Rodiner.
Med det så avrundar vi för idag. Så är vi tillbaka om 2 veckor. Då har vi fyllt 8 år.
Tror jag kommer vara frisk då?
Nej.
Nej. Jag tror alla 8-åringar är sjuk hela vintern helt enkelt.
Ja, precis.
Ha det bra tills dess.
Ha det fint. Hej. Tack.